Det här är en podd från Svenska Yle.
De grönas och Centerns klimatgräl är nu över. Partierna har efter hård armbrytning nu lyckats komma överens om ett gemensamt klimatpaket i nästa års budget. De gröna och vänstern har krävt att regeringen ska gå från ord till handling och lägga fram trovärdiga klimatåtgärder, medan Centern och SDP anser att Finland redan nu är på god väg att uppnå sina klimatmål och inte borde straffa folk med höjda klimatskatter. Som utomstående är det rätt svårt att veta vad man riktigt ska tro. Jag menar, hur trovärdig och ambitiös är Finlands klimatpolitik egentligen? Och därför har jag bjudit in dig, Otto Brun, hit till Nyhetspodden. Du har varit sakkunnig i olika miljöorganisationer och forskar för tillfället i klimatpolitik vid Östra Finlands universitet. Hur reagerar du på det att regeringen nu är överens om det här klimatpaketet?
För de som följde med de senaste dagarnas händelser så har ju framförallt röstar inom socialdemokratin och premiärminister Sanna Marin ändå uttryckt en tillit till att det här paketet kommer att komma i mål och att skillnaderna sist och slutligen är ganska små. Så att på det viset så kanske det inte är så överraskande att det här ändå kunde ros i hamn.
Mm. Det var ändå inte helt lätt att nå enighet i synnerhet då mellan de gröna och Centern. Vad har det här liksom klimatgrälet väckt för tankar hos dig?
Men jag tror ju att det visar på att just när klimatpolitiken nu går från övergripande målsättningar till helt konkret vem är det som ska ställa om och hur ska staten då via budgeten hjälpa till, så blir det mer politik av det hela. Och det här är nu ett exempel på att då så blir det svårt i sådana här regeringskoalitioner med många olika partier att hitta en helt gemensam linje utan att det sker en del gnissel och att man får sist och slutligen ta fram kompromisser som kanske inte känns så lätta för alla partier.
Mm. No, nu är man då ändå på något vis överens och inom regeringen sägs det som sagt att Finland är på god väg att uppnå sina klimatmål, det vill säga det stora målet att bli koldioxidneutralt år 2035. Delar du den här uppfattningen att vi har kommit långt redan?
Delvis så är ju den här målsättningen att det finns ganska få länder som än så länge tar i så här konkreta mål på plats. Så det är ju ett stort steg framåt. I Finland så har man i alla fall ganska tydligt kvantifiera hur mycket utsläpp behöver minska så när, och man börjar komma närmare en bild av just vilka sektorer som måste komma in för att det här målet om klimatneutralitet ska gå att uppfylla. Sen finns det ju de rösterna som tycker att antagligen så kommer det här målet också att behöva skärpas någon gång i framtiden, men att ha den här konkretin och ändå en koalitionsregering som ska komma överens om den konkreta politiken och hur det här ska föras fram i en budget, så är väl ändå ett lite hoppingivande steg när många hävdar att det är liksom omöjligt att komma framåt med ambitiös klimatpolitik och att allt bara fastnar. Och här ser vi nu ett exempel på att man då förhoppningsvis kan det här visa på en väg framåt också internationellt. Men att regeringen Marin har ju hittills kritiserats för att den här konkretin fattas.
Här på slutrakarna av förhandlingarna så bråkades det om 0,2 megaton koldioxidutsläpp av totalt 11 megaton som är den här liksom man har gått med på ytterligare utsläpp. Jag menar 0,2 megaton säger inte mig så hemskt mycket. Hur ska man förstå det här? Vad talar vi om för utsläpp?
0,2 miljoner ton är ju jättemycket utsläpp om man jämför det mot en enskild människas eller en familjs utsläpp. Så att det handlar ju ungefär om att man skulle ta bort 100 000 bilar från trafiken permanent. De skulle inte mera rulla, så att årligen skulle man då få den mängden av utsläppsminskningar. Så på det viset kan man tänka att det är en hel del. Men sen om man jämför det med just hela Finlands utsläpp för tillfället, så handlar det om lite mindre än 0,5%. Så att i den här stora omställningen som finns så kommer liksom 0,2 miljoner ton att ändå vara en lite mindre detalj. Men i förhandlingarna så hänvisar man ju också till att det här kopplas väldigt tätt samman med just hur trovärdiga de här åtgärderna är. Och det är väl nog på många sätt avgörande att man kommer med en politik som trovärdigt kommer att minska. Och det leder till att alla aktörer inom näringslivet och inom jordbruket och så vidare faktiskt börjar utgå från att man helt förändrar sitt sätt att producera varor eller mat. Och om den insikten inte kommer utan man tänker att det här är ett mål som nog går att underlätta om det så att säga inte sker för sig själv, då är man ju i svårigheter.
Fokus har ju nu legat på klimatåtgärder som riktar sig mot trafiken, uppvärmningen och just jordbruket. Jag menar, vad skulle du säga, hur avgörande är det här just som verktyg för att bromsa upp klimatuppvärmningen?
Absolut väldigt viktiga och just viktiga därför att i Finland så har man på andra håll redan kommit vidare med både styrmedel och helt den praktiska omställningen. Så att om man tänker just på beslut under förra mandatperioden om att förbjuda kolkraft helt och hållet och så vidare. Så det finns beslut som på energisidan driver den här omställningen. Men om vi ser på utsläppen i transportsektorn och framförallt jordbruket så har utsläppen inte minskat på senare år. Och för att nå de här klimatmålen så måste de här sektorerna absolut bidra till klimatarbete på ett helt annat sätt. Och det kräver då att man tar fram styrmedel. Och här är ju, om man tänker på både nationell och EU-budget, så är budgeten ett väldigt viktigt styrmedel. Både för jordbruket men också för transporterna. Så att det finns ganska många spakar där att dra om man vill styra mot mindre utsläpp.
Men är på något sätt den stora bilden här som jag uppfattar den då är att vi har kommit en god bit på väg, men nu för att på något sätt kunna nå i mål så måste vi så att säga, vi har kanske börjat med de här lättare åtgärderna och nu står vi inför de här svårare besluten som kanske svider mer också i den enskilda medborgarens plånbok.
Det är svårt att säga och det finns som sagt, givet att det här behöver bli en bred omställning så finns det liksom en rad olika historier. Och man kan ju säga att till exempel just att medborgare med betydligt mindre inkomster i glesbygden är fast i till exempel oljepannor och använder av fossila bränslen för uppvärmning av det egna huset kan betyda samtidigt att man har en väldigt hög räkning för uppvärmning av huset och samtidigt leder till stora utsläpp. Så man kan tänka att det är en sektor där man kan hitta lösningar som underlättar det för många befolkningsgrupper att hitta en väg framåt. Men det här är inte alltså självklart och det är just där man allt mer diskuterar principer om rättvis omställning och hur det ska omfattas av politik. För just den här jordbrukssektorn och transportsektorn så handlar väldigt mycket om vem som ska bära kostnaden delvis för de här investeringarna för att komma in i ett nytt system. Men att hur mycket styrmedel som behövs som gör fossil energi dyrare som kommer att behövas för att man liksom förutom att ta då nya lösningar i bruk också fasar ut de gamla. Och det här är någonting där väldigt få länder hittills i sin energiomställning har lyckats lämna de här gamla lösningarna bakom sig utan den förnyelsebara energin har i många länder kommit liksom med som en del medan man då till exempel har utökat produktionsmängden i jordbruket eller kör mera bil i kilometer och så här. Så att få den här effekten på verkligt minskande utsläpp i de här sektorerna har hittills varit svårt. Och det är väl den nöten som det här regeringen har suttit med under de här förhandlingarna.
Mm. Och partierna tänker förstås hela tiden på sina egna väljare. Men jag funderar just att kan man skydda någon samhällssektor eller någon grupp människor från de här klimatåtgärderna? Till exempel bönderna eller bilägare i glesbygden.
Jag tror just att man har hittills kunnat skydda på ett sätt som kanske långsiktigt inte har varit så klokt. Och det här kan man då med hänvisning till jordbruket säga att hittills har man då kommit fram till att jordbruket inte egentligen behöver göra utsläppsminskningar. Och man har skyddat bönderna från ökade kostnader. Men samtidigt så är ju jordbruket i Finland inne i någon slags lönsamhetskris. Och det är väl här forskningen kring just en omställning har visat att ska man klara sig så är det nog helt klokt att vara ganska tidigt inne i en omställning och anpassa sig när man då inser att till exempel priser för fossil energi kommer fortsättningsvis öka och också konsumentmarknaden är på väg mot efterfrågan på livsmedel som har låga utsläpp i produktion och som kan anses hållbara på också på andra sätt.
Mm. Det talas ju mycket om en grön ekonomi, men jag menar, finns det inte nu i alla fall i det här övergångsskedet en risk för att liksom klimatpolitiken blir just socialt orättvis när man skruvar upp de här ambitionerna?
Den risken finns absolut, och det är ju en fråga om fördelningspolitik historiskt som nu kommer in i klimatpolitiken. Just hur kan man i en omställning som har sådana fördelningspolitiska konsekvenser, antingen priserna för de fattiga går upp eller så vidare, så att hur man hittar mekanismer som kan antingen kompensera det här eller sen förändra konsumtionen på ett sätt som gör att slutresultatet så att säga ändå blir rättvist. Och där tror jag att den här regeringen ändå har liksom åtagit sig den utmaningen. Och nu framstår det att se hur väl man har lyckats kombinera ambitiös klimatpolitik och rättvis omställning. Det är nog helt avgörande.
Mm. Till exempel Centern talar mycket om att man ska liksom sporra till klimatsmarta val och inte straffa folk. Men hur ser du på det? Kan Finland driva en tillräckligt ambitiös och trovärdig klimatpolitik utan att så att säga ta till piskan?
Det verkar som att det är just svårt att bli av med väldigt ohållbara lösningar som också låser in till exempel enskilda konsumenter eller enskilda jordbrukare i ett system med höga utsläpp och höga kostnader. Så jag tror att det nog i enstaka fall så måste man nog anse att det här med högre kostnader för utsläpp är en nödvändig bit i att nå en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Men naturligtvis behöver det här inte gälla för alla sektorer. Det kan finnas exempel där det här också andra styrmedel fungerar bra.
Om vi tittar på Finlands klimatpolitik och klimatåtgärder så där stort och jämför det med Sverige, ser du liksom stora skillnader där eller är det samma recept som följs i båda länder?
Det är en väldigt bra fråga, och Finland och Sverige sticker nog ut just i till exempel europeiska eller globala jämförelser. Man tror väldigt mycket på bioenergi och biodrivmedel som en lösning som i många andra länder har ifrågasatts. De här länderna hör båda till de som har tagit fram relativt ambitiösa målsättningar, så att likheterna är många. Sverige har ju gått in ganska aktivt med att till exempel försöka sporra till anskaffning av elbilar med en ganska stor sån här miljöbonus i transportsektorn. Så att där finns åtgärder som man har i bruk, medan i Finland är de här mer blygsamma, de här satsningarna tills vidare. Så att man kan säga att Sverige har kanske haft budgetmässigt en lite mer aktiv klimatpolitik än Finland tills vidare. Och det finns väl många som just tänker att den här regeringens budgetmangling nu ska leda till att man tar ett mer aktivt grepp också i budgeten för att just möjliggöra den här mer ambitiösa klimatpolitiken och kanske tar ett steg då i den svenska riktningen.
Mm. Nu, du som har jobbat med miljö- och klimatfrågor redan länge, jag menar, när du följer med Finlands klimatpolitik just nu, är du liksom hoppfull eller frustrerad? Nu ser vi att man har nått någon enighet, men vad är liksom din sån här övergripande känsla av var vi går just nu?
Men just nu så är man väl väldigt nyfiken på hur långt regeringen har kommit. Det är väl det ena. Och sen den här frågan om just rättvis omställning, så det är någonting som man pratar om internationellt allt mer, så att om det är så att Finland på sätt och vis klarar av att kombinera en rättvisa i politiken, att det känns rättvist för alla aktörer i samhället samtidigt som man kan driva ganska ambitiösa klimatmål, så är det nog någonting som blir väldigt intressant.
Otto Brun, tack för att du kom hit till Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.